P1 Dokumentär.
Skål, Pammefan på er.
Skål,
Journalisten och programledaren Jakob Dahlin tog svenskarna med storm på 80-talet. Och med karisma, glitter och glamour förändrade han både radio och tv.
När han ringer och säger, jag förstår att du har förstått det, men jag mår inte bra.
Och jag glömmer aldrig det var en sån här nyårsvaka som han skulle leda. Då han mellan varje prata som han skulle göra i tv, så var han tvungen att lägga sig in i sin loge. Och då var han riktigt dålig. Det var underförstått att man inte skulle prata om det.
Han behöll sin hemlighet ända in i döden.
Jag tror att det här kom helt och hållet ifrån hans föräldrar som ville lägga lite locket på.
Jakob Dahlins hemlighet. En dokumentär från vårt systerprogram P4 Dokumentär av Lena Nordlund.
Oh, welcome Donna Summer.
Thank you.
Det här är Jakob Dahlin på 80-talet.
Jakob, var är du någonstans? Var har du varit hela mitt liv, Jakob?
Här ska vi ta tag i hela underhållningsbiten. Och småputtra lite i största allmänhet som man brukar så här dags. Lite om AIDS och lite om Diana Ross.
I love you.
Aww, that's wonderful.
I love you.
Året är 1980, en sen kväll i november. Jag har gått och lagt mig i mitt tonårsrum. Jag har radion på.
Klockan är 6:23. Nu är det dags för en premiär.
Hej och välkomna till Galaxen. Galaxen kommer direkt till dig, rakt ur luften, med samlade sanningar och lösa rykten varje onsdag så här dags.
Den där milda rösten. Starten på programmet går rätt in. Det är första gången jag hör talas om Jakob Dahlin, men den här mannen kommer snart att bli riktigt känd och folkkär. En ovanlig person som rör om i Nöjesverige. Men han kommer sen att dö alldeles för ung i något som vid den här tiden är väldigt svårt att prata om. Jakob Dahlin spelar Diana Ross, recenserar filmer som aldrig kommer att komma till min lilla hemstad, och redan i första programmet lanserar han också den artist som han senare kommer att göra känd för hela svenska folket.
Alla Pugacheva, nazavite k telefona. Ну чёрт, боже мой.
Så här har mina sista tre dygn sett ut. Jag har jagat den där Alla Pugacheva. Det är Sovjets största stjärna.
Hallå?
Alla Pugacheva?
Ja.
Oj, Alla, jag är очень рад att du kan vara med på Instagram.
Hej, jag heter Alla Pugacheva. Och så här låter jag.
För lika mycket som han vurmar för USA och disco, minst lika mycket älskar han det sovjetiska, och särskilt Alla Pugacheva.
Han var lika bra på att dra intrigen i en opera som han var
på att nynna den senaste slagelåten.
Det här är musik- och modejournalisten Susanne Ljung, numera programledare för Stil i P1. Susanne Ljung kommer senare att bli både Jakobs kollega och vän, men då var hon, liksom jag, bara en nattlyssnande tonåring som fångades av den här udda fågeln i radion.
Han var så otroligt intresserad av all sorts kultur och han var också väldigt beläst, men han kunde också tramsa.
This must be Eartha Kitt, the one and only. Where is my man?
Och det var den där blandningen av det där liksom, uppsluppna men också väldigt seriösa som han hade i sig. Att han rörde sig obehindrat mellan olika genrer och gränser. Han hade ju en otrolig sälta om det var någonting han inte riktigt gillade. Och han var ju inte rädd för att håna folk på ett väldigt smart och vasst sätt.
Varför blir dårar kära? Tja, eller varför blir de försvarsministrar? Det kan man också undra efter vårt lands ditos många egendomliga uttalanden i veckan. Det är tur att Sverige har finnarna, sa han. Galaxen undrar om det är tur eller bara ren och skär olycka att vi har Torsten Gustafsson.
Galaxen, blä! Samlade sanningar och lösa rykten rakt ut i luften med Jakob Dahlin. Blä!
Det inte var, det var som en ny värld öppnades, eller ett fönster mot en mer internationell värld.
Vi måste komma ihåg att det här är i en helt annan tid. 1980 finns inte några kommersiella radiostationer, vi har bara två tv-kanaler och det är många år kvar till kabel-tv och ännu fler till att kunna få in utländska medier via internet. Det här glittriga och glammiga finns helt enkelt inte någon annanstans.
Jag ska säga att han har präglat mig kanske mest av alla faktiskt, och det är ju sättet att försöker i alla fall vara korskulturell och inte betraktas någonting som finare eller fulare än någonting annat. Så jag bär med honom hela tiden, skulle jag säga, i mitt jobb.
Galaxen kommer att sändas sena onsdagar ända fram till 1984. Och under den här tiden kommer Jakob Dahlin att få ett besked som förändrar allt. Nu är det 1982 och i nyheterna låter det så här.
Sjukdomen som ännu inte har något namn bryter ner kroppens naturliga försvarssystem och ställer människor helt utan skydd för andra sjukdomar. Många har dött i normalt sett ganska harmlösa lunginflammationer. Just lunginflammation är för övrigt den ena av två sjukdomar som de drabbade oftast dör i. Den andra är en sorts hudcancer. Och två nya fall registreras varje dag.
I början vet ingen vad det handlar om, men eftersom de första fallen och spridningen upptäcktes i homosexuella kretsar kallas sjukdomen fördomsfullt för bögpest av somliga. Snart får den namnet AIDS, men orsaken har ännu ingen hittat. De första nyheterna kommer från USA, från New York och San Francisco, men det dröjer inte så länge förrän Sverige får sina första fall.
Vi ska börja med att berätta att det första svenska dödsoffret för den fruktade sjukdomen AIDS, eller AIDS som många säger, nu har kräfts. Det var i fredags som en homosexuell man avled på Danderyds sjukhus i Stockholm.
Men än så länge handlar det bara om några enstaka fall och den där utbredda rädslan som kommer sen har inte börjat märkas. Vid den här tiden har Jakob Dahlin börjat hänga med formgivaren Tom Hedqvist och de blir nära vänner.
Jag tror många trodde att vi hade ett förhållande, men i själva verket var det så att förutsättningen för vår vänskap var att vi inte hade det. Skulle vi ha haft det så skulle det skulle väl ha tagit en enda med förskräckelse.
Varför det?
Nej, men jag tror att blev man ovän med Jakob, då tror jag att det satt i, så att säga.
Jakob Dahlin är född i Skåne uppvuxen i det välbärgade Djursholm och bor numera i Stockholms innerstad. Han och Tom har många gemensamma intressen i konst, kultur och mode. Men de är också väldigt olika. Jakob är en utåtriktad partykille, Tom är tillbakadragen. Men Jakob ser inte ut som någon jetsättare, utan snarare som en lektor från universitetet, säger Tom. Kort, otrendig frisyr, glasögon och ett tunt skägg. Mustaschen märker ut honom.
Han var ju inte en person som höll på med sitt utseende så mycket. Och ändå så tror jag att han var väl medveten om att han hade jättetjocka glasögon, att han var lite tunnhårig, att han vägde för mycket och så vidare. Men på något sätt så lyckades han parera det där med att han blev känd. De andra i hans ålder som utmärkte sig i Stockholm då respekterade honom verkligen. Och det där kan jag tycka att jag upplevde som att Jakob var väl medveten om. Han var en sorts tidig influencer.
Jakob har gått självförtroende på ett sätt som Tom inte har, och han får med sig honom på saker som Tom aldrig skulle våga annars. Till exempel flera resor till grekiska ön Mykonos, som vid den här tiden är ett semesterparadis som lockar homosexuella från hela världen.
Det var ju något jag aldrig skulle kunna tänka mig att göra själv. Jag som var blyg och inte tyckte att jag såg bra ut nog. Men med Jakob tänkte jag att ja, men då går det bra. Och jag tror att han tyckte det var roligt.
Vad sån här håll igång party öva?
Ja, just det. Men jag höll ju inte igång där heller. Utan jag gick väl hem efter en sen middag och då gick Jakob ut. Och nästa gång man såg så var det vid en sen frukost. Och sen var man ju på stränderna hela dagarna. Sådär.
Någon gång under den här tiden, 1982 eller 1983, så hände det något med hålligångkillen Jakob Dahlin, berättar Tom Hedqvist.
Jag minns det tillfället där då han berättade just över en lunch på Café Opera att han var HIV-smittad. Och det gjorde han som om det var en bagatell. Både han och jag och flera av hans andra vänner hade ju varit väldigt mycket i New York. Och vi hade också läst många av de artiklar som hade florerat i amerikanska tidningar men också i svenska.
They released the results of a study which shows that the lifestyle of some male homosexuals has triggered an epidemic of a rare form.
One third have died and none have been cured.
It's mysterious, it's deadly, and it's baffling medical science.
Bobby Campbell of San Francisco and Billy Walker of New York both suffer from a mysterious newly discovered disease.
Det här var alltså när HIV-viruset var alldeles nyupptäckt.
Ja, det var nytt. I början på 80-talet blev han dålig. Märkbart dålig. Och framförallt så märkte jag att han plötsligt inte ville gå ut och att han kanske ville äta lunch men sen gå hem och inte gå ut på kvällen, och han blev dålig på det här sättet som gjorde att det var hans dagsform kunde variera väldigt och hans humör. Så jag vet att han då testade sig, om man ens kunde kalla det för det då.
Det fanns ju knappt tester i början.
Nej, det fanns inga tester, men han fick kontakt med en läkare som han kom att lita på fullständigt. Jag minns det verkligen tydligt att han antingen var på grund av rädsla bagatelliserade, men framförallt så hade han en benhård tro på att det här skulle han klara av. Och han på något sätt övertygade oss alla att det här skulle nog gå vägen.
Jakob Dahlin får alltså sitt sjukdomsbesked tidigt, när AIDS är väldigt okänt. Då, när ingen vet så mycket om sjukdomen, är han inte så hemlig med det hela. I alla fall inte i den närmsta vänkretsen.
Nej, inte för mig. Jag tror att det var så att han var mån om att hans familj skulle hållas utanför detta. Men det var heller ingenting som han avkrävde inte. Men det var snarare underförstått att man inte skulle prata om det.
Men i takt med att antalet fall ökar i Sverige så växer också rädslan bland folk.
Rädslan sprider sig bland poliserna. Därför måste vi ständigt skydda oss mot AIDS.
Först och främst så får man ju lov i dagens läge att misstänka att alla har AIDS. Man får utgå från det.
Ja, hej, jag undrar om man kan bli AIDS-smittad hos tandläkare eller gynekolog.
Men jag skulle väl aldrig som det är nu liksom vara med någon kille redan från första kvällen.
Av rädsla för AIDS?
Ja visst, jag skulle väl vänta ett bra tag.
Ja, såklart man är rädd.
De här åren sitter inpräglade i Tom Hedqvists minne.
Du vet väl själv hur sjukdomen betraktades på den tiden. Det var ju väldigt, det var ju skambelagd och väldigt pressande för många.
Det är för första är svårt att komma ut som homosexuell, att först berätta om det och sen så dessutom att det ska komma på det här med AIDS, en dödsfarlig sjukdom som ingen kan bota.
Man svär åt varandra och så använder man sådana ord.
Lemon AIDS och after AIDS och AIDSan AIDSan.
Gudarna straff mot bögar.
Ja, men det är fel att man skämtar så mycket om AIDS. Det tycker jag, för att man har som ett svordom nästan, va? Har du AIDS din jävel ungefär.
Det är också nu som två läkare kommer med varsitt enormt kontroversiellt förslag.
Låt alla svenskar gå igenom AIDS-test och låt alla smittbärare få ett märke intatuerat till exempel under armen.
Och spärra in alla här i landet som har AIDS i särskilda samhällen och håll dem isolerade från den övriga befolkningen.
Jag vill inte skrämmas, utan jag vill att man ska värna om alla de hundratusentals människor som riskerar att bli smittade inom de närmsta 5-10 åren.
I den tidsandan är det inte så konstigt att Jakob Dahlin blir allt mer förtegen, tycker vännen Tom Hedqvist.
Det är svårt att förstå vilken press man utsattes för i hela den här fördomsfulla perioden. Så länge den där skam, det där choket av skam låg över sjukdomen, så länge tror jag även Jakob tyckte att det var, han ville skydda sina föräldrar. Och sina syskon.
Jakob Dahlin är alltså HIV-positiv men inte AIDS-sjuk än. Han jobbar på och snart händer något som gör honom folkkär i de breda lagren. Snart börjar han på TV med ett underhållningsprogram på bästa sändningstid, Jakob Stege.
Bienvenido a mi escalera, Julio José Iglesias de la Cueva. I couldn't find any more suitable to drink pink champagne together with than Julio Iglesias. Monserrat Caballé, welcome. It's Rosé. Pink, yes.
Han skålar med världsartister i rosa champagne och det är nu Skål ta mig fan blir Jakob Dahlins signum.
Well, thank you
the
very
beautiful
much.
Gloria Estefan.
Thank you very much. I have a message from the United States for you.
You have?
Yes, I do.
Yeah.
Skål ta mig fan.
And welcome to all the boys.
Med TV-programmet blir Jakob Dahlin känd och folkkär på riktigt. Han har några favoriter från sin tid på radio som regelbundet medverkar och särskilt en kommer snart att bli en lika nära vän som Tom Hedqvist, journalisten Annika Hagström. Man ser ju när man kommer hem till dig att han har varit viktig. För det är, redan i hallen så sitter ju två foton på väggen på er två.
Jag har inte ens tänkt på det. Det är ju bara självklart. Han tillhör familjen på något vis.
Den första gången jag såg TV2 så var det dig just det jag satte på. Du satt i magasinet och du sa... Nu må världen idag.
När de två först får kontakt håller hon inte alls på med underhållning utan undersökande samhällsjournalistik i tunga och allvarliga program på tv. Men Jakob Dahlin får snabbt med henne på annat.
När vi sågs så klickade det direkt. Det var som en, jag vet inte vad jag ska säga, det var väldigt nära så där som när man blir förälskad i någon. Men han var så rolig och så positiv och han ville mig väl. Mm. Alltså det kan jag inte säga om någon annan. Alltså så att han lyfte upp mig istället för, nu är det jag. Du vill ju. Du kan ju. Larvar inte. Så var han. Och det var han to the bitter end. När Jakob kom in i mitt liv, axlarna kunde åka ner och man kunde liksom skoja och skratta och ändå göra bra saker.
Och till slut blir det så att de två, Jakob Dahlin och Annika Hagström, får ett eget program. Annika har en hel hög med osorterade foton från den tiden.
Ja, titta här.
Ja, visst är det tjusigt.
Där är Jakob och jag. Och det är Jakob och jag. Och här är Jakob som flyger högt.
Åh, vad är det här?
Och det här
det är Tina Turner.
Det känner du igen. Och Jakob och jag, det är första Karamba.
Jakob Dahlin och Annika Hagström åker på flera resor för programmet, bland annat till Moskva. Och det där intresset för Sovjet och det ryska har Annika ofta funderat på, hur det började hos killen som växte upp i det högborgerliga Djursholm.
Jag vet fortfarande inte hur det kom sig att han lärde sig ryska. Men Jakob hade ju mitt i alltihop väldigt många hemligheter. Och det var ju det också som gjorde att det var så spännande att vara med honom. Han var gåtfull. Och det är kanske det som gör att man får respekt för hans kunnande och hans integritet och hans person.
Det är det intresset som gör att han också kommer i kontakt med Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Berätta Benny.
Han hjälpte till. Vi träffades på så sätt faktiskt. När vi skulle börja med musikalen Chess.
Aha, ja, så det började med hans sovjetkontakter.
Ja, han var ju förtjust i det här med att vi skulle göra en musikal om det kalla kriget kan man väl säga.
Det här var före Gorbachev och allt var väldigt stängt i Sovjet.
Man kommer inte in någonstans. Man pratar inte språket.
Men Jakob känner kulturattachén i Moskva och många andra höjdare och öppnar dörrar.
Vi var på Balshoi. Vi var på georgisk restaurang med folkmusik. Vi var på modevisning. Vi var på ishockey. Vi gjorde massor med saker tack vare Jakob. Så började vår bekantskap kan man säga.
De blir vänner efter det där och Benny Andersson tänker fortfarande ofta på Jakob Dahlin.
Och han var ju en mycket speciell kille måste jag säga. Klyftig, udda, seriös. Varenda minut faktiskt, även om han skojar lite med skålta med fan och sådär. Han var noga skulle jag säga med vad han gjorde.
Ja, han är noga och ambitiös och har höga krav på sig själv med sina program, även om det utåt sett verkar väldigt lätt och lekfullt. Men han ställer också vissa krav på sina nära vänner, berättar Tom Hedqvist. De får inte missa en enda sändning.
Det intressanta var ju att man blev förhörd. Och ibland kunde han lägga ut minor och fråga någonting som inte hade varit med i programmet. Och kanske fråga mig vad jag tyckte om det. Och det gick jag då på det, då var jag ju inte mycket värd på några veckor.
Men vad ville han då? Ville han ha beröm eller ville han bara ha feedback? Eller
ja, det ville han nog ha.
Beröm eller bara
både
att du hade
beröm
sett
och konstruktiv kritik kan jag tänka mig.
Jakob jobbar alltså stenhårt, nu på tv. Och att han bär på ett livshotande virus är det ingen som märker. Och han håller det för sig själv.
Och här har vi nu vår enda nykomling.
Jakob Dahlin och Annika Hagström hamnar på Svensktoppen tillsammans med Christer Sjögren och Vikingarna. Nu är det maj 1988. Låten med text av Jakob Dahlin är med på Vikingarnas kramgåa låtar 16. Jakob tar emot Svensktoppsbeskedet på en resa i Moskva.
Det här är inte sant, jag tror det inte, det är fantastiskt. Från och med nu så kan jag kalla mig Svensktoppssångare. Längre kan man inte komma.
Jakob har ingen vidare sångröst, men han har aldrig varit rädd för att sjunga offentligt.
Jag minns den andra gången, mötet var så kort.
Han uppvaktades ju från alla håll och kanter så småningom, ju mer synlig han blev.
Efter det här når Jakob Dahlin en ännu större publik, och det har han inget emot enligt Tom Hedqvist.
Jag tror att han tyckte om att bli igenkänd och vara känd, därför att det han var känd för var så annorlunda.
Vid den här tiden bor Jakobs föräldrar och storebror i Småland i Blomstermåla. Jakobs brorson Jens, som går i högstadiet där, åker till Stockholm med en kompis för att vara med på en tv-inspelning med sin kända farbror.
När jag var runt 15 åkte jag och en kompis till tv-huset och hälsade på, tittade på studion och fick en hel kasse kassettband med oss. Som han hade fått då av olika artister. Han var och hälsade på, jag kan inte säga hur ofta, men ganska ofta. Och man kan nog gå hem och titta i skivbacken och kanske räkna efter hur många gånger. För att det fanns ju alltid en LP-skiva, ofta med någon artist som hade signerat den. Magnus Uggla, Europe, Aha och sen massa annat, Roxette. Och så vet jag att mina föräldrar fick Chess när musikalen kom, signerad av Benny Andersson. Sen var han ju så pass känd så att av någon anledning så visste ju alla, vi hette Dahlin i efternamn, och hur nu det var så visste nog de flesta i skolan exempelvis om att vi var släkt.
Man skulle ju kunna tro att det här är något som skänker lite strålglans till Jens på högstadiet i Blomstermåla. Men så är det inte.
Det användes lite av en som en, att man kunde bli retad för det helt enkelt. För möjligen att de tyckte att han betedde sig på ett udda sätt. Och att man kunde använda det kanske som en någonting att driva med folk om. Det var ingenting som återkom hela tiden, men jag vet att det hände vid några tillfällen.
Så det var inget sådär att det var lite extra coolt att ha honom som...
Nej, det var inte extra coolt. Det var nog snarare att man blev lite retad för det. Man skulle nog inte sticka ut för mycket överhuvudtaget.
Än märks inget av Jakobs sjukdom utåt. Det här är ett år efter att den kände modedesignern och jetsättaren Sixten Herrgård gick ut offentligt med sin HIV-diagnos.
Hellre än att sitta och bli sjukare och sjukare så bestämde jag mig för att jag skulle kanske kunna uträtta någonting i kraft av just den här så kallade kändiskapet. Vad som blev jobbigt, det blev ju massmedias tackling utav det hela, har väl snarare varit dubbelt så jobbigt som själva vetskapen om sjukdomen.
Han blir den som ger HIV och AIDS ett ansikte. Det är som sagt inte helt lätt, och han är länge ensam i den rollen, Tom Hedqvist minns.
Han bjöd ju in journalister till sitt hem, och även Jakob var där. Så de två visste naturligtvis om att Jakob var sjuk också.
Fortfarande i slutet av 1980-talet finns inga effektiva mediciner mot sjukdomen, så att smittas med HIV-viruset är vid den här tiden detsamma som en dödsdom, även om man kan leva i många år. I storstäderna sitter nu AIDS-delegationens svartvita affischer på bussar och annonspelare. I afton AIDS. Vad hände i New York 1983, Peter? I kväll din fru, står det. 1987 är också året när det införs en lag mot bastuklubbar i Sverige, något vi är ensamma om i Europa och får mycket kritik för. Men det sprids också en bild på drottning Silvia i internationella medier när hon tar Sixten Herrgård i hand. Den väcker sensation, för det är inte självklart för alla vid den här tiden, berättar Sixten Herrgård för en brittisk journalist.
I think that handshake and that smile and that little talk.
And of course the cameras were clicking like mad.
Of course, but, yes. Yeah. And I know that is very, very important. You know, change people's minds and opinion about the AIDS.
Det är alltså tidsandan som råder i slutet av 1980-talet när Jakob Dahlin börjar märka av sin sjukdom allt mer. Han är mitt uppe i en tv-karriär som pikar, gör spanarna i radio och har just varit sommarpratare. Han ringer till vännen Annika Hagström.
En kväll när han ringer och säger: jag förstår att du har förstått det, men jag mår inte bra. Och då jag bara kände hjälp, hjälp, hjälp. Jag kan inte säga att jag förstod exakt hur det var, för jag kunde inte föreställa mig att det var så illa. Men det ledde till att jag skjutsade honom från jobbet, släppte av honom, inte på det sjukhus dit han skulle, utan en kilometer därifrån vid en kiosk, så att ingen skulle tro att han skulle gå in på det där sjukhuset som var känt för att bota en viss sorts sjukdomar. Men jag kände att jag följer dig, och han ville ha med mig.
Annika kommer att spela en mycket större roll vid Jakobs sista tid än vad hon själv eller någon annan förstår nu.
Det var svårt att se. Vi hade någon slags tyst överenskommelse som är: du ser och jag ser. Du vet hur det är. Men vi pratade aldrig om det, vad det verkligen var. Alltså grunden till hans sjukdom.
Det här är Meta Bergqvist som jobbar nära Jakob Dahlin som skripta under alla hans år på tv.
Du vet hur det är, men jag...
Visste du vad det verkligen var?
Ja, det var så påtagligt. Det gick så fort. När han blev riktigt dålig eller så. Det gick väl, alltså han blev smal på så oerhört kort tid. Ja... Men jag är inte säker att Jakob ville prata om det. Han var så ledsen över det som han hade drabbats av, att han ville hålla det för sig själv.
Vänner och folk omkring honom respekterar hans önskan att hålla sjukdomen hemlig, och de svarar inte på snokande journalisters frågor. De jag pratar med är övertygade om att det här är för familjens skull. Men egentligen spelar inte anledningen någon roll, säger Annika Hagström.
Det handlar ju om det här som vi talar om, integritet och dra sina egna gränser. Det måste var och en få bestämma själv.
Jakob tacklar av, som vännen Tom Hedqvist säger, men fortsätter att jobba in i det sista.
Han skulle plötsligt vara pigg och aktiv och dessutom få energi av att han kände sig bättre. Det var ju också en strimma av hopp, så att säga. Och då gick han genast tillbaka till det han skulle göra, nämligen program. Men sen så kunde han plötsligt rasa ner med ganska kort varsel. Och då blev man ju väldigt orolig, för att man visste egentligen aldrig hur dålig han var. Och jag glömmer aldrig det var en sån här nyårsvaka som han skulle leda. Och jag tror det var alltså skiftet 90-91. Då han mellan varje prata som han skulle göra i tv, så var han tvungen att gå och lägga sig in i sin loge. Och då var han riktigt riktigt dålig.
Nu ska det bli fyra tjejer som också talar till våra känslor väldigt starkt, nämligen Ein Busk Singers tillsammans med Fresskvartetten.
I den näst sista Karamba-programmet hör Meta Bergqvist Jakob säga något för sig själv som hon inte kan glömma. Det är när Ein Busk Singers med Josefin Nilsson sjunger en ny låt skriven av Benny Andersson.
Se mig för här är jag. Låt mig få komma nära till.
Då hör man svagt hur Jakob säger: den vill jag ha på min begravning. Han säger det väldigt tyst, så man liksom, man får vara väldigt så.
Så det sa han då, redan då, så kanske han tänkte på sin egen begravning.
Absolut, absolut, Jonanne.
Ja, herre Jesus Amalia, det var en sorglig historia. Jag säger att jag har hört den här flera gånger den här veckan, och varje gång man bara upptakten kommer så tappar man nästan andan. Jag tror det här är en sån här melodi som kommer sjungas på skolavslutningar. Det kommer på en annan begravning säkert också. Men den är otroligt vacker.
När det här programmet sänds har Jakob Dahlin bara ett halvår kvar att leva. Det är först när sjukdomen börjar synas som hans familj får veta. Det berättar Jakobs 10 år äldre stora syster Ebba Fish. Ebba har bott i USA under hela broderns vuxna liv, men när hon är hemma i Sverige och träffar sin lillebror hos föräldrarna i Småland ser hon det tydligt.
Och han hade magrat så kolossalt en gång när jag kom hem. Och då så berättade han att han hade blivit hivsmittad.
Så vad tänkte ni då, familjen och så?
Ja, vi var sorgsna.
I familjen kände de till och accepterade att han var gay, säger hon.
Jag fick veta ganska tidigt att han var gay. Han var annorlunda andra killar. Inte att han klädde sig annorlunda eller sådär, men hur han uttryckte sig och... Han verkade alltid äldre än han var.
Hur tyckte dina föräldrar då, som var så pass mycket äldre? De är ju en annan generation.
Det var ingen aversion, eller det var inte någonting vi talade om. De anammade honom som han var, helt enkelt.
Men föräldrarna vill ändå inte att det eller hans sjukdom ska hamna i pressen.
De vill inte att det skulle skrivas om det här.
Visst kanske spekuleras en del, men det skrivs inte vilken sjukdom man har i pressen. Den sista tiden är Jakob inlagd på Roslagstulls sjukhus. Han tillåter bara familjen och några få vänner att komma dit. Tom och Annika och ett par till.
Mötet med honom när han låg inlagd och hade dropp i de här stora literpåsarna. Det påverkade mig väldigt mycket att se det där rinna in i honom.
Hans blanka svarta skor stod på golvet och hans snygga kavaj hängde i skåpet. Alltså det var så, vad ska man säga, en kostym av Jakob som jag kände, som hängde i garderoben och stod på golvet. Och i sängen så låg en tunn liten människa som faktiskt, när jag tänker på det nu, behöll sitt goda humör. Galghumoristiskt får man nästan säga. Han hade fantastisk förmåga att hitta en lustighet mitt i allvaret. Jag var varje dag hos honom, varje kväll kan man väl säga. Och den kvällen när jag fyllde år så kom det ett telefonsamtal. Jag tror det var hans mamma som ringde.
Jakob Dahlin är 39 år när han dör på Roslagstulls sjukhus den 10 oktober 1991. I sin almanacka från det året har Annika skrivit ner de önskemål han hade om sin begravning. Lite som ett körschema för ett tv-program med val av musik och gäster. Han vill till exempel att Benny Andersson ska spela Älska mig på piano. Men så kommer det inte att bli. Föräldrarna ordnar snabbt med en liten begravning i ett sjukhuskapell och utåt sägs det att Jakob dött i någon sorts ögonsjukdom. Det är bara Annika och Tom och ett par till av Jakobs vänner som bjuds in. Inte Benny Andersson till exempel.
Den var ju helt tillstängd egentligen. Det var ingen som skulle få komma. Ringde jag till Jakobs mamma och sa att vi vill komma. För det var våran kompis och vi ville vara med. Och då fick vi det. Lite, jag vet inte, kändes ganska främmande sådär.
Nej, begravningen blir inte alls på det sätt som Annika Hagström hade lovat Jakob med många gäster, utan liten och undanskymd. Annika får någon sorts rent fysisk reaktion under själva ceremonin som hon beskriver så här i sitt sommarprogram för 10 år sedan.
När jag tillsammans med en av Jakobs allra närmaste vänner skulle gå fram till kistan och ta farväl skalv hela min kropp och jag hade svårt att hålla mig på benen. Sorgen tog liksom ett struptag om mig och jag kände rent fysiskt att detta inte var det Jakob hade önskat. Jakob hade ju bett mig ordna något större, om inte en fest så i alla fall en minneshögtid med musik och sång av de stjärnor som vi hade haft med i våra tv-program. Jag kände att jag måste hålla mitt löfte till Jakob.
Jakobs äldsta brorsbarn, Jens Dahlin, går på gymnasiet 1991 och är inte med på begravningen. I efterhand har han funderat på varför den skulle vara så undanskymd och varför det var så hemligt med dödsorsaken. Hans farmor och farfar, Jakobs föräldrar, är döda sedan länge så han kan inte fråga. Och i hans egen familj har de aldrig pratat om varför.
Det är nog en familj som inte pratar så jättemycket om sådana här saker överhuvudtaget. Jag kan spekulera att tro att det här kom helt och hållet ifrån hans föräldrar som ville lägga lite locket på. De var ju naturligtvis, mådde ju inte bra kan man väl tänka sig under den här perioden. Såklart är det jobbigt att förlora sin son i en hemsk sjukdom. Så var det skriverier i tidningar om det. Både min farmor och min farfar var ganska tillbakadragna. Så att de hade nog svårt att hantera det här helt enkelt. Och kanske för att de skämdes eller helt enkelt bara ville lägga locket på så gick de väl ut och sa att han var drabbad av en ögoninfektion eller något sånt där som han hade dött av. Vilket ju såklart inte var sant. Men de ville nog inte att det skulle bli något liksom spring på kyrkogårdar eller några sådana saker. Jag tror att det var ett sätt för dem att skydda sig själva.
Efter begravningen vill Annika Hagström ändå hålla sitt löfte till Jakob om ett större avsked för hans alla vänner.
Jag ringde till Jakobs kyrka bara för att den hette Jakobs kyrka.
Hon får ja från kyrkan som ligger mitt i Stockholm och 3 veckor senare hålls en stor minnesceremoni.
Det blev en ceremoni med de som gärna ville vara med och ta farväl av Jakob. Jag har hört. Och det var Carola och det var Arnbusk Singers och det var Tommy Körberg. Och det var... Kyrkan var full av sådana som ville säga farväl till Jakob. Det blev väldigt fint och jag är tacksam för det. Hans syster kom också. Det var fint att hon var där.
Det var strålande med alla som ställde upp för att hylla Jakob. Jag var väldigt stolt över honom.
Och precis som Jakob önskade spelar Benny Andersson en instrumental version av Älska mig. Jakob Dahlin gravsätts i en familjegrav i Djursholm, men han får inte sitt namn på graven. Ingen berättar för vännerna var den finns, men Annika Hagström är ju journalist så hon tar reda på det ändå och tar med sig Tom till kyrkogården.
Och jag tror jag skulle hitta tillbaka. Jag var där efteråt ganska många gånger, men det är så sorgligt. Det är så sorgligt att komma till den där graven där inte ens hans namn finns. Det är en väldigt pampig grav kan man säga, med kedjor kring en stor fyrkant och så står det namnen på en anhörig från tidigare generationer. Men Jakobs namn står inte.
Du har inte åkt dit sen efter att du letade upp den, eller?
Till graven, nej. Nej.
Hon slutar åka dit. Hon har svårt att få den där pampigheten att gå ihop med sin vän. Och det är kanske tur, för det finns ännu en hemlighet med gravsättningen, något som hon inte känner till. Det får jag reda på när jag pratar med Jakobs stora syster Ebba. 1,5 år efter att Jakob begravdes ångrar sig föräldrarna om gravplatsen.
Då bestämde de sig för att han skulle, att urnan skulle bli gravsatt på Ålens kyrkogård nere i Småland.
Jaha.
Vi åkte ner med urnan till Småland och till Ålens kyrkogård och så hade vi en begravning där i kyrkan.
Så det är där han finns nu?
Det är där han finns och det ville de inte veta, för det skulle bli ett sånt stort ståhej om du vet, skulle reportrar komma och fotografera graven och bla bla bla, bla, du vet. Och det var det mina föräldrar inte ville skulle hända.
Så det blir ännu en liten begravning och en urna som flyttas till en ny familjegrav utan namn. Den här gången i den trakt i Småland där Jakobs mamma har sina rötter. Annika Hagström och Tom Hedqvist har fram till i år varit helt ovetande om det här. Jakobs syster Ebba säger idag att hans aska nog hellre borde ha strötts ut på någon plats där han själv trivdes, men det är svårt att veta var.
Egentligen skulle man ha spritt den någonstans, men nu är den där.
Var tänker du att man skulle ha spritt den då?
På många olika ställen.
Där han trivdes?
Ja, han kände sig hemma på många olika ställen.
För Jens, Jakobs brorson, är allt det här också lite underligt. Han var i tonåren när Jakob dog och inte med på någon av begravningarna. Och han har inte känt till att Jakobs urna från början fanns i Djursholm, men flyttades. Men han känner till graven på Ålems kyrkogård i Småland. Och varför allt det var ett sånt hysch-hysch, det kan han bara spekulera om.
Jag har ingen aning vad det här kommer av. Säkerligen samma locket på mentalitet, kan jag tänka mig.
Men det låter ju som att du har liksom tänkt på det här med gravarna och namnen och intresserar dig för det då.
Absolut, och jag tänker absolut att det ska stå Jakob på den där graven förr eller senare.
Det är helt enkelt andra tider idag, säger Jens Dahlin. Nu finns mediciner som gör att HIV-viruset inte ens smittar och fördomarna som omgav sjukdomen är förhoppningsvis borta. Jakob Dahlins grav finns alltså på Ålems kyrkogård vid kyrkans kortända, den som är på motsatt sida från tornet och entrén. Det står lite olika Jonsson och Dahlin-namn på graven. Däremot finns alltså inte Jakob Dahlins namn där. Men Jens tycker det är fint om de som kände honom ändå får veta.
Ja, men om det är någon som, av hans vänner eller så, som vill åka dit och lägga en blomma, så är det väl fint om de kan få göra det. Det behöver inte vara hemligt för han ligger längre. Livet är kort.
men levde hon djupt. Konsten är däremot lång.
Du har hört Jakob Dahlins hemlighet med mig, Lena Nordlund. Producent var Sofia Kottorp och ljudtekniker Elvira Björnfot.